Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Inklämt mellan två stycken olika gästavsnitt. Förra veckan var det Diamant Saliu, den bokaktuella kriminaljournalisten som gästade oss. Nästa vecka kommer ni föra på en lång intervju med Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius. Men den här veckan, Stefan Wahlberg, är det bara du och jag igen.
Äntligen.
Ja, som man har längtat. Och bara för att jag liksom skulle komma i stämning inför den här podden så tittade jag igår på din och min gemensamma favoritfilm Morrhår och ärtor.
Det är en gammal godis från 1986 med Gösta Ekman och Margareta Krok i huvudrollerna för de som är lite yngre i våra lyssnarskar.
Nej, fruktansvärt bra film. Alltså. Man skrattar som man kiknar hela vägen. Alltså.
Ja, den håller än idag, får man säga. Den...
Vad är det du gillar mest med filmen? Vilken är din favoritscen?
Ja, det är nog onekligen den här när Margareta Krok går över övergångsstället där och är sur på sin son för att han inte tror att hennes avlidne make tillika Gösta Ekman står i filmen. Nu mera avlidne far, att han var inte, pappa var inte konsul, han var konsult. Och det var ju väldigt viktigt för Margareta Kroks rollgestaltning där, att allt skulle hålla på en väldigt fin nivå på den Östermalmsvåning där hon bodde och så vidare.
Det är liksom crescendo till hela filmen, men jag kan ju också uppskatta bara det faktum att han kallar sig själv Gösta Ekman för Håna, för att han råkar heta Alhagen med dubbla H.
Just det, och därför så blir det Håna. Jag vet inte om vi ska prata mer i den här podden om en gammal film från 1986, men de som inte har sett det tycker jag faktiskt att vi gemensamt och i samförstånd kan uppmana att titta på den här filmen, för det är humor på hög nivå och alla 80-tal, det är så mycket 80-tal i den här filmen.
Det är också ett Stockholmsdokument verkligen, alltså man vill se hur Stockholm såg ut 1986 och inte var där som jag exempelvis, så är det ju ett väldigt bra sätt att upptäcka framförallt Vasastan på.
Jag såg filmen på biografen Sju Rigoletto på Kungsgatan, och jag vet att det var den 28 februari 1986, och anledningen till att jag vet det är att jag precis det datumet befann mig ett halvt kvarter från den plats där statsminister Olof Palme mördade samma dag, så att den, eller samma kväll, så att jag befann mig där i området och för övrigt hörd antal gånger utredningen också.
Jag kan säga så här, makarna Palme hade något liksom högre krav på det de såg på bio än dig. De såg ju den här filmen om Bröderna Mozart, va? Och du såg på Morrhår och ärtor.
Ja, jag vet inte om det är högre krav. Jag menar, vad kan vara bättre än Gösta Ekman och Margareta Krok i
Nej, det är sant, film. Det är sant. Men det säger någonting ändå, ja, får man lov att säga. Ja. Du, om vi släpper Morrhår och ärtor och liksom sätt att mörda andra människor på genom att lägga kattmorrhår i gröna ärtor, så kan vi ju flytta oss från Vasastan 1986 till Högsta domstolen som nyligen har kommit med ett uppmärksammat avgörande som gäller det något konstiga ordet eller orden otjänligt försök, och det här har ju fått stor uppmärksamhet i stor media, inte bara på Dagens Juridik, och det handlar ju om då att polisen har som en metod för att förhindra brottslighet har bytt ut två stycken automatkarbiner, tror jag att det var, mot två stycken attrapper som låg gömda i ett förråd, och sen så när de här personerna kom och hämtade de här vapnen så kunde man gripa personerna i fråga, men enligt Högsta domstolen så var det då ingen fara för brottets fullbordan när de greps eftersom de inte hade att göra med några riktiga vapen. Visst är det så, Stefan?
Exakt så är det, och det där är ju då i enlighet med precis den här försöksbestämmelsen i brottsbalken om att det ska som grundregel ha förelegat fara för att handlingen skulle kunna leda till brottets fullbordan. Eller att sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter har varit utesluten, står det väl som en följd där. Och det är det där man lite grann kan diskutera. Och här skriver ju Högsta domstolen i sin dom på ett avgörande ställe pekar man på det här med att frågan om i vilken utsträckning då så kallade otjänliga försök borde följas av straff i hög grad beroende av om tonvikten läggs vid gärningsmannens brottsliga vilja, det vill säga en subjektiv försöksteori, eller om det ska krävas att handlingens yttre beskaffenhet är ägnad att leda till ett förverkligande av det brottsliga resultatet, det vill säga en så kallad objektiv försöksteori. Och det här ska man då försöka reda klarhet i, och det gör man ju också i Högsta domstolen, och pekar bland annat på att lagtexten inte ger någon klar ledning då kring de här frågorna hur man ska avgränsa straffansvaret då vid då så kallade otjänliga försök, vilket det här var. Men det följer då, som jag förstår, tidigare bedömning man har gjort i sådana här fall. Och det här är väl egentligen då ett utslag av det man brukar säga, att om det inte går att fälla på sånt här för en sån här gärning och det då framstår som stötande vid en djupare granskning, så får man helt enkelt ändra lagen, och det är kanske det som många i de här sammanhangen tycker möjligtvis lämpligen borde ske, eftersom man kan tycka att vårt rättssystem eller vår straffrätt till väldigt stor del ändå bygger på att det är just den subjektiva viljan att begå ett brott i en uppsåtlig mening som faktiskt bestraffas, det vill säga att inte effekten av brottet primärt. Och här kan man ju säga att det gick då för den här mannen att undkomma ansvar just därför att de yttre omständigheterna var sådana att man då inte kunde anse att det här otjänliga försöket uppfyllde de här kriterierna, men att han ändå hade haft en vilja att utföra den här kriminella gärningen.
Alltså det som jag tror att många tycker är konstigt är ju att bra polisarbete borde ju premieras. Här kan man ju då kanske känna som polis eller som gemene man som läser om den här domen att det blir lite väl tilltrasslat när poliserna ändå lyckas identifiera två personer som sannolikt är de personerna som har lagt de här skarpa vapnen i ett förråd, kommer dit och ska hämta dem för att kanske använda dem i ett brottsligt sammanhang, och så kan de inte dömas för brotten som de åtalas för att polisen har varit där och gjort en god gärning genom att byta ut dem mot attrapper. Många kan ju ha svårt att förstå det du resonerade kring här i början. Subjektivitet, objektivitet, ska inte spela någon roll vad man har för syfte med de här vapnen, utan är det så att det måste verkligen vara ett skarpt vapen som ligger där för att man ska kunna dömas för de här brotten som de åtalades för, försök till vapenbrott och medel till försök till vapenbrott. Det kan ju uppfattas som lite konstigt.
Absolut, jag förstår att det uppfattas som konstigt, och jag säger också i så fall att eftersom det nu går som det går i de här målen, och jag tror inte det här är första fallet, jag känner till att de här grejerna prövats tidigare, så är det ju frågan om man i det här sammanhanget inte borde kanske putta in en liten paragraf ytterligare i de här sammanhangen och utforma den utifrån någon form av, nu har inte paragrafen klar för mig i huvudet, men att det ändå införs någon form av uppenbarhetsrekvisit här, alltså det vill säga att om det är uppenbart att det är på ett visst sätt ändå och det saknar betydelse för gärningsmannens uppsåt och vilja att genomföra brottet så vidare. Jag kan inte här och nu säga, men det skulle man kunna tänka sig. Man har ju andra sådana här sammanhang när det gäller straffrätten och framförallt försöksstadiet tittat på och även uttryckligen lagt fast att så att säga, den moraliska delen av gärningsmannens inre liv så att säga, blir avgörande. Ett klassiskt exempel är så att säga, frivilliga tillbakaträdanden där man i och för sig skulle kunna tänka sig att ett förberedelsebrott eller stämplingsbrott skulle kunna komma att dömas ut, men att det finns ett frivilligt tillbakaträdande där gärningsmannen då, som det så fint just heter, frivilligt har tillbakaträtt. Men detta får inte ha skett till följd av att personen i fråga blev till exempel skrämd av att det var en polisbil som passerade utanför brottsplatsen där man hade planerat brottet, eller att man på något sätt så att säga, förstod att oj, det här kan jag få ett långt fängelsestraff för om jag blir tagen på bar gärning här, utan det ska vara så att säga, moraliskt närmast ett tillbakaträdande som grundar sig på att jag vill inte längre begå det här brottet för jag tycker att det är fel. Så har man i princip resonerat.
Samtidigt kan man ju tänka här att man kan ju också se på det ur en annan synvinkel och tänka att ja, men polisen har ju faktiskt förhindrat att ett brott har begåtts här. Då kan man ställa sig frågan, är det deras kärnuppgift? Det kanske det är. Ja, då har de ju lyckats. Är det viktigt att någon verkligen döms för det här brottet? Det viktiga kan jag tänka är ju kanske att man har förhindrat brottet. Det har man ju gjort genom att byta ut de här mot attrapper.
Det är intressant, för nu är det någonstans där vi i princip, inte alltid så i alla fall återkommande, hamnar i frågeställningar kring säkerhetspolisens arbete. Där säkerhetspolisen gång efter annan påpekar att de har avstyrt sig så många mycket allvarliga brott av framförallt terroristkaraktär genom att göra sitt arbete. Och då växer också frågan, är det bra? Att man avstyr i förväg terroristbrott tror jag alla tycker är bra, men att människor då till följd av det här många gånger har undkommit ett straffrättsligt ansvar där man haft då möjlighet att bura in de här människorna på kanske livstidsfängelse för förberedelse till exempel terroristbrott. Det här är en filosofisk diskussionsfråga, men det du säger är naturligtvis även på den öppna polisens verksamhet applicerbart, och det blir jätteintressant. Om polisen kan förebygga ett brott så är det jättebra om polisen gör det. Om det då innebär att en straffpåföljd faller bort och vi tror på att straffpåföljder i form av frihetsberövanden är en väsentlig del av vårt rättsväsende, så går det naturligtvis att diskutera.
För man kan ju också ställa sig frågan om inte polisen skulle kunna gjort på något annat sätt då. Om man nu vet att lagstiftningen ser ut som den gör, skulle man inte kunna låta de här skarpa vapnen ligga kvar där och sätter man spaning på det här förrådet och direkt när de kommer så griper man dem när de är på väg in?
Jo, det skulle man kunna ha gjort. Och det här gör man ju ibland med så kallade kontrollerade leveranser av narkotika, eller där man då till och med bytt ut narkotika. Men där är ofta så här, smugglingsbrottet eller narkotikabrottet för den delen också fullbordat i och med att man har tagit befattning, olovlig befattning med narkotika av ett visst slag och till en viss mängd. Va? Och även om man då byter ut det här för att transporten ska kunna så att säga, fullbordas under kontrollerade former och spanare, så finns det ju ändå möjlighet att döma. Va?
För det, jag menar, allt kokar ner här till är ju att om HD nu slår fast att det är så här, då kommer ju polisen behöva använda sig av andra metoder tills att lagstiftningen har ändrats. För som jag har förstått precis som minister Gunnar Strömmer, så kommer man nu åtminstone politiskt sett att försöka arbeta fram någon ny lösning på det här problemet, för man upplever att det är ett problem från politikens sida. Men fram till dess så kanske det är så att det kommer inte bytas ut några skarpa vapen mot några trappor. Det kanske inte kommer bytas ut några ecstasy-kapslar mot något annat syntetiskt heller på samma sätt i ett förråd om man vet att det ligger där. Utan då kommer man få sätta spaning på det här förrådet helt enkelt, och så kommer man få gripa folk på vägen dit. Ja.
Jag skulle nog säga, som normalt pratar i ganska högtravande termer av principfrågor och vikten av höga beviskrav och äldre frian fälla och att många gånger rättsgrundsatser får gå före i det enskilda fallet och så vidare. Jag får nog säga att det här, jag skulle inte bli särskilt upprörd om man hade fällts här eller om vi hade haft en lagstiftning som medgav att han fälldes heller eller skulle få en sån lagstiftning. Jag tycker inte att det sätter någon väldigt högtravande rättsprincip ur spel om det skulle vara så att man får till en paragraf på det sätt som säkert Gunnar Strömmer är betydligt bättre än jag på att formulera. Jag gjorde ett litet spontant försök alldeles nyss.
Tror du att det kan vara så att lagstiftningen ser ut som den gör idag för att vi i Sverige har en tradition av att försöka stävja eller förbjuda brottsprovokation? Att det är därför det ser ut som det gör? Att det får man ju liksom inte använda sig av i Sverige på det sättet.
Nej, jag tror inte. Ärligt talat, nej, jag tror inte alls att den gör, ser ut som den gör. Utan jag tror att det här ser ut som det gör till följd av en teoretiserad straffrätt. Jag är inte på något sätt påstår att HD har fel eller gör tveksamheter i sin bedömning här, utan att det här blir så att säga en kvarleva, en akademisk kvarleva utav en rättsprincip om fara för brottets fullbordan på ett sätt som ibland kan man, brukar man säga, som möjligtvis inte lagstiftaren hade avsett, men som blir en nödvändig bieffekt av det och dessutom sannolikt en korrekt sådan. Jag kan inte veta riktigt i det här sammanhanget om det är så, men än en gång, jag skulle inte ligga sömnlös om det här är någonting som så att säga, rättas till i den riktning som gör att det blir mer flerfällande domar till följd av sånt här.
Okej, vi kan väl rekommendera för den som är ännu mer intresserad av det här målet att man lyssnar på vår kollega Mikael Kindboms podd som finns på lexnova.se. Där intervjuar han en av försvararna som försvarade alltså en av de åtalade personerna i det här målet. Så kan man få lite av advokatens argumentation där också. Nu ska vi slänga på en jingle här, Stefan, och sen ska vi prata om nämndemannasystemet. Det gillar vi. Ja, för i fredags förra veckan så publicerade vi på Dagens Juridik svar på frågor som jag hade ställt till alla våra riksdagspartier, och frågorna handlade om nämndemannasystemet. Det var egentligen väldigt enkelt, det var två raka frågor. Bör nämndemannasystemet avskaffas och bör nämndemannasystemet reformeras? Man kan väl säga så här att samtliga partier som svarade, det var väl alla förutom Liberalerna och Centerpartiet, om jag inte minns helt fel, de ansåg att nämndemannasystemet bör finnas kvar, men nästan alla ansåg att nämndemannasystemet skulle kunna reformeras när det kommer till rekryteringen, det vill säga man vill komma bort från att det är politiska partier som ska rekrytera nämndemän och försöka hitta en annan lösning istället. Sverigedemokraternas Richard Jomshof skrev i och för sig att han ser flertalet legitima problem med nämndemannasystemet, bland annat politisk påverkan, men har inte sett något förslag som i tillräcklig grad medför förbättringar utan att samtidigt göra avkall på andra intressen. Och man kan väl säga så här, förutom att han sa att han ser flertalet legitima problem med systemet, så var väl de flesta överens om, kände sig som i svaren, att man skulle nog kunna, kanske inte avskaffa systemet, man skulle kunna göra vissa rejäla ändringar, men ingen har ännu liksom presenterat en lösning som är bättre än den vi har idag. Det är min känsla i alla fall. Hur känner du?
Att det här är en fråga som bränner som en glödtråd i alla politiska partiers medvetande. Det här är någonting som har diskuterats så länge både du och jag har jobbat ihop och så länge jag i princip har varit i den här branschen. Och det har hänt väldigt lite på nämndemannafronten, trots att gång efter annan höjs röster mot systemet, mot inte minst utnämningsprinciperna för det. Och att man av många skäl hellre ser till de praktiska principiella frågorna när det gäller när till syvende och sist kommer på politikernas bord, och där ingår allt från den eventuella kostnadsökningen för att ersätta de nämndemän med lagfarna domare, därutöver naturligtvis inte bara kostnader utan även att kunna rekrytera så mycket domare och kanske köra tre sits på alla brottmål istället för nämndemän då, motsvarande som man gör i tvistemål. Därutöver så tror jag att det finns, vi ska inte helt lämna principerna därhän, för att jag tror att det finns en väldigt stark känsla för att det ändå ska finnas ett, precis som i de flesta andra länder inom den demokratiska sfären, ett inslag av lekmän som så att säga får stå för det sunda förnuftet.
Här finns det ju ett problem, för att om du tittar på snittåldern bland landets nämndemän, om du tittar på hur de ser ut och hur gamla de är och så vidare och vad de har pysslat med tidigare, så utgör de ju inte, bara vid en okulär besiktning åtminstone, ett genomsnitt av Sveriges befolkning. För de flesta som arbetar som nämndemän varvar ju inte det med ett helt vanligt jobb. Väldigt många är pensionärer, väldigt många är politiskt aktiva på fritiden. Och då försvinner ju, tycker jag, åtminstone lite argumentet för att behålla nämndemännen med att man skulle vara en så stor del av det allmänna rättsmedvetandet.
Ja, du har ju helt rätt. Jag håller med om det. Nu sa jag i och för sig inte att det skulle vara att man ser på det som en representativ del av befolkningen, utan som lekmannainslag i en i övrigt då juridifierad process. Men för all del, det är naturligtvis ett jätteproblem att det är en sån övervikt på åldrande nämndemän. Och i det sammanhanget så kan man nog inte blunda för att det har inom många partier sett som en lite så här spännande utnämning, nominering i den politiska sfären, ganska i den ankdammen där de här befinner sig av att för detta kommunpolitiker eller sådana som har varit aktiva i olika partier får så att säga sätta guldkant på sin tillvaro med lite spänning som nämnde man på ålderns höst. Nu uttrycker jag mig väldigt, väldigt
vanligt. Jo, men det är ju så. Alltså, för det är ju så. Det, lyssnar man på Stefan Blomqvist till exempel, som vi har haft i podden här och som har varit väldigt mycket i ropet nu efter den här snippadomen, nämndemännens ordförande, nämndemännens riksförbunds ordförande, så pratar ju han också om att det är svårt att locka personer till att sitta som nämndemän, eftersom systemet som det ser ut idag innebär att den som är exempelvis konsult eller gigarbetare får inte ersättning för förlorad arbetsinkomst, utan det krävs att du har en fast anställning eller att du är pensionär eller sådär, va. Så att då, liksom, det finns ju jättestora rekryteringsproblem, och om man bara lyckas attrahera personer som annars kanske inte hade så mycket att göra förutom att föra en pensionärstillvaro, då tycker jag helt att argumentet för att behålla nämndemännen genom att säga att det här är en del av det allmänna rättsmedvetandet, nämndemännen ska spegla den svenska befolkningen, det faller ju så platt så att det finns inte.
Ja, dessutom kan man ju fråga sig om inte politikerna till stor del påverkas av att det är ett faktum att, om vi tittar på framförallt tingsrätterna, så är det ett faktum att i de allra flesta fall, jag kan ingen siffra här, men för enkelhetens skull säger vi 9 fall av 10 och sannolikt betydligt högre siffra än så, en större andel än så, så är så att säga nämndemännen eniga med rättens ordförande i sitt dömande, och då så att säga, gör de ingen större skada. Det är först när det blir såna här domar som sticker ut, som vi har sett genom åren, där skiljaktiga meningar från nämndemän är verkligen och har varit i ska vi säga undantagsfall, goda och yxskaftmässiga och ibland i direkt strid med svensk lagstiftning och grundat sig på någon form av väldigt gatans parlamentmässig populars moral, va?
Ja, visst är det så. Samtidigt kan jag tänka så här, är det så, för om man läser de här svaren, man får gärna gå in och läsa den här artikeln, så är det ju ganska korta svar. Många konstaterar ja, vi har systemet, vi tycker att det är en viktig del av Sveriges rättstradition, men det finns förbättringspotential och så. Håller nämndemannafrågan på att utvecklas till en monarkifråga, det vill säga det finns många som har åsikter om frågan, men det är inte politiskt gångbart att ta strid för en förändring?
Nej, det var en jättebra liknelse, tycker jag. Jag vet inte ens om politikerna, ärligt talat, på den här nivån då, så att säga, som är lagstiftande församlingen, jag är inte säker på att de är helt insatta i egentligen, ja, hur det rent formellt går till. Det tror jag att de förstår, men så att säga, alternativen och vad är skillnaden på om Sverige skulle till exempel införa ett jurysystem rakt över lag och inte bara ett tryckfrihetsmål som vi har idag i svensk rätt. Man har gjort vissa översyner tidigare som har resulterat i att nämndemännen har lyfts bort ifrån ett antal ganska komplicerade, till exempel skattemål i förvaltningsdomstolarna. Detta leder tanken till en vanlig diskussion, i varje fall i vår värld, kring nämndemännen, nämligen om de ska få vara med och avgöra komplicerade rättsfrågor och inte enbart titta på bevisfrågorna, ungefär som en anglosaxisk jury till i princip uteslutande del gör, nämligen svara på frågan guilty or not guilty. Och sen så, och det har ju i princip då bäring på bevisningen mer än på rättsfrågorna. Och det här skulle ju kunna vara en lösning, därför att jag tror också att värdet av att ha då en insyn från medborgarhåll i en i övrigt juridifierad akademisk juristvärld, den är nog ganska viktig, och det är ingen slump att man i princip i alla länder har resonerat så genom århundraden.
Du sätter ju också press på de lagfarna domarna, det vill säga juristerna, att förklara på ett sätt för nämndemännen så att vi vanliga människor förstår. Och det tror jag är en av de viktigaste sakerna med att man behåller nämndemannasystemet, om man nu ska prata fördelar med systemet. Att det blir liksom ett sätt att avjuridifiera domarna, det blir ett sätt att göra domarna mer begripliga, och man kommer inte bara kunna döma, alltså man kan ju, jag tycker till och med man skulle väl kunna argumentera för att man skulle ha högre nämndemannarepresentation i hovrätterna till exempel. Som det ser ut nu så minskar ju nämndemännens utflytande ju högre upp du kommer, och i HD så har de ju inget inflytande överhuvudtaget. Hittar man ett bra system är det väl inte otänkbart att man fyller på med ännu fler nämndemän i hovrätterna. Så jag tycker bara att det är bra i grund och botten, men sen finns det ju stora problem med dagens system, och det handlar inte minst om rekrytering. Men jag tror väl ändå att de flesta är överens om att nämndemannasystem, lekmannadomarsystem är en bra lösning. Annars skulle det inte finnas i så pass många länder som det finns idag.
Nej, och det är en gång med den starka rättstradition som då lekman och domare också har. Till saken hör att, och nu blir diskussionen betydligt mycket vidare och större och djupare än vad som kanske var avsett med den här punkten i podden. Men det är ju så här att vår värld har generellt sett, vilket vi har pratat om i den här podden, blivit just juridifierad, för att nu använda ett av dagens ord ännu en gång, va? Och om man nu ska prata i väldigt vida termer, lagstiftarens, vad nu det är, lagstiftarens avsikt från allra första början var nog inte att göra juridiken så komplicerad som det faktiskt har blivit idag inom alla discipliner egentligen, utan inte minst i Sverige där man då har ett rätt komplext regelverk avseende både de olika disciplinerna inom juridiken, men även beträffande då processföring och den delen som rör den praktiska prövningen i domstol. Än en gång, jag återkommer till det anglosaxiska systemet, till exempel Storbritannien, så ser man mer på det som ett hantverk där man så att säga, inte låter sunt förnuft styra, för det stämmer inte heller överens med common law-principen, men där man då mer anser att ja, men det här behöver man inte vara docent i processrätt eller i fastighetsrätt eller insolvensrätt för att kunna svara på. Så komplicerat får inte juridiken bli. Det här måste vi kunna lösa på vanlig mänsklig nivå. För vart tar demokratin vägen när vi å ena sidan ställer krav på transparens och framförallt förutsebarhet för vanliga människor som har en skyldighet att känna till de lagar som man har i sitt liv. Å andra sidan är det så komplicerat så att inte ens högsta domstolens ledamöter, som jag pratat om tidigare vid något tillfälle, kan hålla sams eller hålla med varandra, utan att en stor andel av HDs avgörande faktiskt är skiljaktiga. Hur ska ett sånt samhälle egentligen kunna fungera?
Här finns ju också en fara, vilket jag ofta har påpekat, och det här brukar inte alltid uppskattas från nämndemannahåll, men jag kan ju ibland få en känsla av att vissa nämndemän som man har kontakt med beskriver sig själva som nämndemän, det vill säga som att det vore någon form av profession eller ett yrke man arbetar med. Jag är nämndeman. Och då tycker jag hela vitsen med systemet också har fallerat, för jag tycker snarare att man borde använda sig av ett system där alla medborgare en gång om året eller under en process om året fick sitta som nämndeman, snarare än att Stefan Wahlberg satt som nämndeman 4 dagar i veckan varje vecka i Attunda tingsrätt. För då är man ju inte lekman längre, då börjar man ju nästan närma sig en professionell domare.
Ja, det är, jag vill säga, du är klokare idag än
tidigare.
Än
det är kul att jag kan överraska.
Nej, men så, jag håller med dig. Alltså det här vet ju alla också, att det faktiskt är så att den här typen av förtroendeuppdrag har en förmåga att bli institutionaliserade och att bli en profession i sig. Och precis som du säger, nämndemän sitter period efter period och så blir de en del av, så att säga, det juridiska etablissemanget i någon mening. Och det gäller ju fler förtroendeuppdrag i vårt samhälle än bara nämndemännen ska jag undersöka.
Absolut.
Inte minst av riksdagsledamöter.
Ja, men visst är det så. Men sen är det ju också så här, man kan prata om stora tingsrätter i Stockholmsområdet, kanske Göteborg, kanske Malmö tingsrätt, men kommer du på mindre tingsrätter, vem kan klandra den nämndeman som år efter år ställer upp i nya mandatperioder och tar det här uppdraget när vi vet att det är rekryteringsbrist? Det handlar inte om det. Men frågan är ju, till slut kanske jag lär mig som lagförande domare hur jag ska argumentera för att vinna över dig, Stefan Wahlberg, som sitter här år efter år som nämndeman på min sida. Och då finns det ju ingen vits, då är du ju inte en del av det allmänna rättsmedvetandet. Då har jag liksom manipulerat inom citationstecken över dig på min sida.
Ja, eller också om man ska vända på det så kan man ju säga att då har du som lagfaren domare tvingats lära dig att uttrycka det på ett sätt så att den här nämndemannen ska köpa citat dina argument. Och det här är ju faktiskt det skäl som de allra flesta domare som jag känner brukar hålla fram som ett om inte avgörande så i alla fall viktigt skäl till att behålla nämndemännen, att de lagförna domarna tvingas att stiga ner ifrån sina höga hästar och på bönders vis förklara de komplicerade rättsfrågor som kan komma upp i rättegångar och som rör sånt som vi till exempel pratade om tidigare, nämligen risk för brottets fullbordan och försöksstadiet och så vidare. Vi vet att även straffrätten kan innehålla sådana knepigheter. Och det här säger ju många domare är inte bara nyttigt för dem utan också en del av processen att tvingas formulera de här frågeställningarna på ett sätt så att man inte bara gör det till ett paragrafrytteri utan någonting som faller i god jord även hos då sina tre nämndemän eller vad man nu har i en tingsrätt om det är normala omständigheter.
Nämndemannasystemet och frågan om nämndemännens vara eller icke vara är en outtömlig källa för diskussion. Det märkte vi inte minst idag när vi diskuterar den här frågan. Vi lär återkomma, det kommer nog komma upp på tapeten, och som avslutning skulle jag bara vilja säga att jag tror att nämndemännen har stärkt sin ställning mycket tack vare ordförande Stefan Blomqvists insatser i media efter den här snippadomen. Det tycker jag att han har gjort bra när han har argumenterat för sin och nämndemännens sak.
Ja, och jag tror inte det är sista gången vi pratar nämndemän i dagens juridikpodden heller, vill jag säga. Ofta när vi gör det så är det någon form av någonting som har hänt eller någonting som inte ser så bra ut. I det här fallet så är det faktiskt då våra högsta politiker som har uttalat sig kring det. Och jag menar i sluttampen här nu att man kan nog säga att nämndemännen förtjänar en mer nyanserad bild än vad vi många gånger lyfter fram, just för att det då nästan alltid handlar om någonting då objektivt sett negativt som har inträffat.
Så är det. Nu ska vi prata om något annat som är mycket intressant och som jag tror kommer att få stora följdverkningar i framtiden. Vad får ni veta strax? Ja, för det som händer nu för tiden låter som är 100 år gammal, men det är ganska vanligt att föräldrar, kan man se på sociala medier ibland, tar bilder och filmar och annat och lägger ut på sina barn på internet. Nu har vi en pappa här som har dömts efter att ha lagt ut en film i två Facebookgrupper som visade hur hans son överlämnades till socialen för omhändertagande. Nu döms han för kränkande fotografering, eller förlåt, integritetsintrång. Och då konstaterar domstolen att syftet med publiceringen var visserligen att hjälpa sonen, och sonen var positiv till publiceringen, men det utgör inte ett så kallat giltigt samtycke. Det här tror jag förvånar många, Stefan. Alltså, låt säga att jag hade varit din son här och du hade filmat när jag blev omhändertagen hos socialen. Jag känner att det här är inte okej. Jag vill inte heller bli överlämnad. Du gör det här för att du ska kunna väcka debatt om hur socialen arbetar, eller polisen eller vad det nu må vara. Och ska du dömas för brott för det? Jag tror inte att det är många som har koll på att så kan bli fallet.
Nej, så kan det vara. Det här är ju en tämligen ny bestämmelse som har kommit in i brottsbalken. Men den ställer också ganska höga krav på, om vi säger så, den kvaliteten, alltså den negativa kvaliteten på det som faktiskt lämnas ut till spridning. Till att börja med så räknas det i lagen upp vad det ska handla om, nämligen till exempel sexualliv eller någons hälsotillstånd eller någon som befinner sig i en väldigt utsatt situation eller som är utsatt för ett brott och just då inte kan värja sig mot det här och men om man eller nakna kroppen, och ja, dessutom precis. Ska spridningen vara ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden föreställer.
Jo, men nakna kroppen här är ju intressant. Jag menar, låt säga att man åker på en solsemester till Grekland eller man befinner sig på babysim i en simbassäng och man fotograferar eller filmar sina barn när de tar sina första simtag eller någonting. Då börjar vi ju närma oss här de här rekvisiten som du räknade upp här. Mm. Det kan jag tänka mig att det är flera miljoner svenskar som gör sig skyldiga till dagligdags.
Ja, så är det ju. Men sen ska man också ha klart för sig att det finns en sista slutkläm i den här bestämmelsen som är en ansvarsskrivningsbestämmelse som säger att om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig så ska man inte dömas till ansvar. Och det där blir ju en godtycklig bedömning, men i de många av de fall du räknar upp så skulle man säkert anse att redan på åklagarnivå utan att talan väcks att det här är helt naturligt.
Eller ja, men varför var det här orimligt då, det här aktuella fallet?
Därför att situationen som sådan var så pass allvarlig och den här pojken lämnas till en eller hämtas av socialtjänsten och det är på något sätt så tycker i alla fall tingsrätten är, som hovrätten sen instämmer i om att det här i och för sig är, tingsrätten använder ordet hjärtskärande till och med och att den här pappan inte har haft något ont uppsåt i och för sig när han spelade in den men att det ändå är så att det här inte får gå ut över ett barn vilket är tveklöst har gjort i detta fall va? Och att ett samtycke från en så pass ung människa i en sån situation ändå inte skulle ha haft något värde och man går väldigt konkret i vardagsmässig mening in i domskälen på att det här skulle kunna utnyttjas av människor som vill trakassera eller till exempel reta ett barn, det vill säga det vi normalt kallar kanske för mobbning eller del av den typen av misskreditering och utfrysning socialt och så vidare.
Men någonstans så sätter ju ändå den här domen ett ljus på en väldigt intressant juridisk fråga, nämligen vad har man, vilken makt man har som förälder när man filmar eller fotar eller gör någonting annat när ens barn är närvarande och sen delar det på olika sociala plattformar och kanske också vilket juridiskt ansvar man skulle kunna ha om man gör det. För att, jag menar, det här är ju någonting som pågår hela tiden. Vi tar bilder på varandra hela tiden och man kanske jag tar en bild på dig när vi äter lunch och så råkar det vara någon annans ansikte där och så sitter någon där och är otrogen eller äter lunch med någon som de inte är gift med. Alltså det finns ju många juridiska frågor kopplade till vårt nya digitala levnadssätt.
Ja, högsta grad. Och apropå det du nämner nu, det är ju ett av syftena bakom att vi hade tidigare PUL. Alltså personuppgiftslagen och numera GDPR, alltså dataskyddsförordningen. Det vill säga även digitala bilder som sprids kan ju faktiskt utgöra ett brott enligt PUL på ett eller annat sätt. Oavsett om spridningen i sig lever upp till de ganska högt ställda krav som den här bestämmelsen om olaga integritetsintrång i och för sig kräver i brottsbalken för att kunna fällas. Så finns ju det här i övrigt med i bakgrunden som liksom är mer heltäckande. Mer heltäckande lagstiftning för till skydd för vardagslivet och den enskilde.
Tror du att det är många som skulle behöva upplysas om en sån här dom som kanske inte har läst eller läser på Dagens Juridik men som kanske lyssnar på podden och sådär och kanske tänker efter på liksom innan man delar saker på Facebook?
Ja, det tror jag. Därför att i det här fallet så är det ganska speciella omständigheter onekligen. Det vill säga det är en väldigt utsatt situation och det är en väldigt djup tragisk social situation där ett barn då också så vitt domskälen innehåller uppgifter kring har mått dåligt en längre tid och så vidare. Om bilden hade varit mer så att säga kommit från en mer harmlös situation som sådan, ja, då kanske de inte hade varit kriminaliserade, men däremot så är det säkert så att det görs en rad övertramp av det här slaget dagligen på sociala medier där ja, inte bara barn blir så kallat uthängda av sina föräldrar, vilket ju närmast en etisk fråga i första hand innan det blir en juridisk fråga, utan också som du själv säger, vi hänger ju ut varandra i olika mer eller många gånger mindre smickrande situationer i ett flöde som är till allmän beskådan, bilder när människor kanske inte ens vet att de är filmade eller fotograferade och framförallt i situationer som kanske de inte alls skulle vilja skylta med offentligt i sociala medier och som kanske som bekant även skulle kunna användas emot dem i framtiden när de söker jobb eller ska göra någonting annat. Jaha, gjorde du så eller betedde du dig på det här viset och så vidare. Det vet vi ju. Har blivit ett problem. I varje fall en företeelse som är värd att ha i bakhuvudet. Inte minst unga människor så att säga, gör sånt som unga människor brukar göra och sen kanske inte skulle göra när de blir lite äldre.
Så är det. Det finns lagar och regler att förhålla sig till även på sociala medier och på nätet. Det var allt vi hade från Dagens Juridik-podden idag. Glöm inte att mejla oss på podden@dagensjuridik.se om ni har några frågor. Och nästa vecka så är det inte jag och Stefan själva utan då kommer även Carl Bexelius och gästar oss i podden. Stort tack för att ni lyssnar. Trevlig helg. Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.